Alltså vi lämnar ju efter oss en helt enorm mängd skräp.
Ja.
Det är arkeologerna som vad vi egentligen undersöker, så det är ju skräp.
Just det.
Städerna är tomma. Mossan täcker motorvägarna. Råttorna har tagit över sjukhus och fabriker. Tiden går som tiden går i öde landskap. Men så en dag, kanske om 5000 år, i en av de små vindpinade folkspillror som överlevt kollapsen någonstans i någon grotta, uppstår en renässans. Kultur och vetenskap återuppstår. Upptäcktsresande skickas iväg. Sen vetenskapsmän, arkeologer. Tillbaka för att utforska den övergivna världen. Tillbaka till ruinerna. Efter oss. Vilka hälsningar lämnar vår tid efter sig åt dessa framtidens främmande människor? Och vad kan de lära sig om oss när ingen längre minns vilka vi var och hur vi levde?
Det här är sjunde och näst sista avsnittet av podcastserien Framtidens människa, där vi den här gången kommer att kasta oss långt fram i tiden för att se oss i en arkeologisk spegel. Jag heter Viktor Granö och just nu så sitter jag i ett källarbibliotek på Nationalmuseet i Helsingfors tillsammans med Frida Ernsten som har, ja, du har så här professionellt grävt dig ner hit i den här källaren. Hej på dig!
Hej på dig! Jo, man skulle ungefär säga att jag har grävt mig ner här i källaren.
Du är alltså arkeolog?
Jag är arkeolog till utbildningen och jag har specialiserat mig på gamla mynt. Och därför så sitter jag nu nere här i källaren för att jag ansvarar för våra gamla myntsamlingar som vi har här på museet. Men så där som under den tid som jag har varit arkeolog och studietiden och så där, så har jag ju också grävt mig ner i en massa andra saker också. Allt från stenåldern till historisk tid, lite i Grekland och Polen och här och där.
Du som arkeolog, du är i första hand, eller egentligen helt och hållet, ditt arbete handlar om det förflutna. Vad betyder framtiden för dig som arkeolog?
Man kan ju också, att man kan ju ganska snabbt skifta över om man tänker på hur vi studerar det förflutna. Mm. Så kan man ju liksom spegla det över på framtiden. Man ser ju till exempel skillnader i klimatförändringar och allt sånt här. Så det går ju att spåra det arkeologiska materialet också. Och då är det ju lätt också att fundera hur det liksom kommer att se ut i framtiden. Att det är ju inte, det vi studerar det förflutna, så det är ju med tanke på framtiden egentligen.
Mm. Att det är inte så, är det en uttalad tanke att som arkeolog så din uppgift handlar om framtiden?
Jag tror att ganska många skulle säga så nu för tiden. För såklart är vi ju intresserade av vad som har hänt tidigare. Men det är ju ingen poäng att egentligen studera det förflutna om man inte tänker att det finns en framtid där som kanske kommer att ha någon nytta av det hela också.
Precis. När jag tänker sådär, om jag går tillbaka till mitt oskolade, min barnsliga inställning till arkeologi, så då är det förstås Indiana Jones. Det kan jag tro att det gäller ganska många. Och då är det ju liksom just det här övergivna städerna och ruinerna som är den här fantasieggande, liksom lockande dimensionen som finns där arkeologerna rör sig. Fanns det någon sån här för dig också när du började arkeologi?
Jag hade aldrig sett en enda Indiana Jones-film förrän jag började studera arkeologi. Nej, det kom helt från annan.
Men vad fick du till att bli arkeolog om inte var Indiana Jones?
Nej, men alltså jag förstår det här. Ja, det är ju det liksom som är så där spännande och så där. Men sen när man kommer mera in i det, så det är ju inte liksom de här, det stora synliga som alltid är det intressantaste, utan jag tycker själv egentligen att det mest spännande är det när man kan få fram information ur de helt minst små spillrorna som finns kvar.
Just
det är ganska mer liksom.
Så det är nästan motsatsen, för det är just de här romantiska vyerna av liksom, vi tar till exempel Angkor i Kambodja, så här en djungelövertäckt gammal tusenårig stad, eller Mayonas djungelstäder i Mexiko, eller sen å andra sidan Egyptens liksom då, ökentäckta landskap. Det är just de stora spillrorna som har övertagits av naturen, så det har den här romantiska mystiken av det förflutna. Men det här var väldigt intressant.
Alltså förstås tycker jag också att de är fascinerande. Ja. Om jag till exempel åker på en resa så vill jag ju gå och titta på sånt. Men sen när man går djupare in, liksom, om man kommer tillbaka till en tid som det finns väldigt lite kvar av, så tänker man att man i Finland hittar några spår av kvartssten. Och utgående från det kan man tolka någonting som har att göra med stenåldern, så det är liksom, då kommer man längre in på djupet i det hela. Det är inte liksom det som finns på ytan, utan det som finns under.
Just det.
Som är spännande.
Okej, vi rör oss dit. Så vårt scenario som vi lyssnar på här helt i början av programmet, så tänker vi oss nu alltså att vårt samhälle, vårt samhälle som vi har idag, så det plötsligt och dramatiskt överges, döms på folk. Och ingenting händer på väldigt, väldigt länge. Tills Fridas framtida kollegor om tusentals år återvänder. Om vi börjar nu med att tänka oss att de här omständigheterna, miljöomständigheterna, inte väldigt dramatiskt förändras. Det vill säga, det sker inte enorma översvämningar eller enorma bränder eller någonting sånt, utan det är ur naturens omgivning mer eller mindre, när man kan säga business as usual, därför att människan har en stor inverkan på naturen, så att, men business utan människor som fortsätter i sig. Vi börjar med 5000 år. 5000 år som är ungefär, så är lite drygt, det avståndet som vi idag har till den historiska tidens början, eller hur? Nej, har jag fel?
Vi räknar att historisk tid började när människorna lärde sig ungefär, alltså när det finns skriftliga källor.
Ja, men inte ungefär 5000 år.
No, om vi tar här i Finland så räknar man från ungefär 1200, ja, 800 år.
Ja, okej, bra poäng. människan är inte en kultur över hela jorden. Okej, så det var lite fel. Men vi säger 5000 år som avståndet till de tidigaste historiska kulturerna. Mm. Ungefär.
Ungefär så. Jag kan liksom gå med på det här.
Tack. Och så återvänder alltså arkeologer, och nu tar vi det här visserligen, det här är nu ganska osannolikt, men vi tänker oss ändå att de observerar och arbetar ungefär som du gör idag.
Ja, så de har lyckats liksom bygga upp alla sådana, vad vi nu använder för analyser och grejer, sånt som precis existerar, och alla redskap och så vidare, så kan man då räkna med att de
Vi kan också tänka oss att du har frusits ner. nej, det har du givetvis inte, för du får... Nej, det är viktigt att du inte frusits ner, därför du får ju inte ha tillgång till... Du får inte förstahandsinformation om hur det såg ut här förr. Så det var helt fel.
Vi har frusit ner alla de här redskapen.
Redskapen och
de finns i kunskapen någon
på något märkligt sätt. Ja. Finns de där. I varje fall, arkeologer återvänder till vårt samhälle om 5000 år efter att det har stått så här länge, mer eller mindre. Orört, vad är första observationen?
Jag tror faktiskt inte, om man tänker att vi skulle röra oss här i Finland, så skulle man inte säkert på ytan mer än 5000 år se så där jättemycket konkret kvar. Mm. Alltså man skulle måste gå lite djupare under. För om du tänker på alla liksom byggnader och sånt vi har idag, så jo, betong håller länge. Mm. Men den betong som vi använder nu, så där är ju inne stål och järn och sånt här. Och när det kommer fukt i det, så börjar det rosta.
Ja.
Och så småningom kraschar det. Och det behöver inte ta så där hemskt länge för ett hus, om det inte värms så börjar det komma fuktskador, och det kan göra att taket faller in. Och så småningom så kraschar helt enkelt de här bärande strukturerna. Så om man tänker sig att det inte mera finns kvar stora höghus och så vidare, så då liksom försvinner det här ju stora synliga som vi har ganska snabbt.
Ja.
Men sen om man går lite längre under ytan, så nu finns det ju material som bevaras, och hela all den här betongen och sånt som finns, så det är ju inte så där att det skulle gå upp i rök och försvinna på 5000 år.
Men om vi stannar här på ytan en stund, min fördom var också, vi har ingenting av pyramid. Vi har väldigt
pyramiderna
lite,
har du kvar.
Pyramiderna, ja, men precis, men i våra städer idag, till exempel Helsingfors, som det är just nu, så finns det väldigt lite om någonting av pyramidtålighet.
Nej, alltså ju mer det är helt enkelt äkta sten, till exempel Nationalmuseet som vi nu sitter i, så det är ju en stenbyggnad. Så jag skulle anta att den här byggnaden håller ganska mycket längre än någon ny modern byggnad som är byggd under de senaste 50 åren kanske.
Precis, så ju mer medeltida det ser ut, desto
bättre.
Desto bättre.
Nej, men alltså ju mindre det är blandat. Betong i sig så till exempel är ju också hållbart, men det är efter det att man börjar blanda ihop det och förstärka det och så vidare, så det är ju då som det är inte mer liksom håller ihop, just på grund av fukten. Men om du tänker någonting som bara är en stenbyggnad, så det påverkas ju inte alls på samma sätt. Så antagligen om vi hoppar fram 5000 år från nu, så kommer ju pyramiden, och det kommer ännu att finnas kvar.
Ja.
Ja, åtminstone spår av dem. Alltså, såklart så kan det ju, om det kommer lite sandstormar och sådär, så det kan ju täckas av sand, och så kan erosionen kan ju bryta ner och så vidare, men det håller betydligt mycket längre.
Ja.
Att här också, ja, men vi har ju lite medelålders stenkyrkor, kanske det finns kvar något av,
ja,
spår av sådana och så vidare. Och om du har en stad i storlek, Helsingfors till exempel, som kraschar ihop, Så det blir ju kvar spår på ytan av att det har hänt någonting. Det är ju inte liksom ett helt totalt tomt område, utan man ser ju att det har hänt någonting.
Mm.
Fast det blir övervuxet och sådär, så kan du tänka dig att man ser liksom de här, lite sådär som du har några övervuxna Maya-pyramider och vidare, så det liksom ser ju ut som kullar egentligen.
Just
för att man gräver fram dem.
Ja, precis. Jag försöker tänka på de här liksom monumentala konstruktionerna som finns i Helsingfors domkyrkan och senatstorget och liksom riksdagshuset där vid de här stora trapporna.
Mm.
Men är det också då kanske en överväxt kulle?
Alltså naturen tar ju över. Om man 5000 år är en ganska lång period. Det är såklart om det överges helt knall och fall, så det bildas det ju inte på det sättet på så där hemskt mycket.
Mm.
Men så småningom så kommer det in nyväxlighet och så vidare. Och sen beror det också på hur havet påverkar, att kommer det nya sediment som lagras där på. Och det om vi nu tar Helsingfors som exempel, så just när vårt klimat är fuktigt och det är varma, eller någorlunda varma somrar och någorlunda kalla vintrar, men eller de här temperaturskillnaderna är ganska stora, så det tär ju också på allting.
Mm.
Mycket snabbare om det skulle vara liksom helt konstanta förhållanden hela tiden.
Just det. Okej, så jag tänker på Alien. Är det Prometheus som är den här senaste filmen? Den första av de nya filmerna, eller vad det nu heter, Remnant. Det spelar ingen roll, i varje fall så kommer de där med rymdskepp till en ny planet, och så kan de identifiera att här måste finnas intelligent liv därför att det finns raka linjer. Så är det de raka linjerna som man identifierar?
Till exempel, det är ju sådana metoder som vi använder nu för tiden också när man tittar på flygfotografier och sådana.
För att säga att här har människor haft någonting, eller intelligenta varor.
Exakt, man ser helt enkelt att det har hänt någonting med miljön, att det är inte naturligt, utan det finns spår av att det har liksom gjorts någonting.
Mm.
Och det kan man ju tänka sig att det absolut finns kvar också från städerna. Om 5000 år, fast kanske alla byggnader inte skulle stå kvar, eller troligtvis inte stå kvar, så ser man ju att det inte är naturligt. Och då,
så kan du förtydliga lite, hur kan det se ut? Vad kan visa att det här inte nu är naturligt? Ungefär hur den här formationen är, kan man säga.
Det skiljer jag sig från naturen runt om. Om du tänker, det är ett helt vilt, liksom, någonting som alltid har varit skog, så där finns inte kvar av något slags, liksom, jag vet inte, väg, alltså småningom så växer ju också igen, men man kan se spår av var det kanske någon har gått en väg. Det ser man också nu till exempel från, man ser nog inte vart det har gått stenåldersvägar, för det har inte gått några stora stenåldersvägar, men till exempel från medeltiden så kan man ännu ibland urskilja att det har gått något slags spår någonstans.
Helt enkelt att växtligheten är mindre.
Den
mindre omfattande där? Eller?
Ja, att man ser att det har varit liksom, det har brukats, det har blivit liksom kvar spår av det. Mm. Och sen om man tänker nu för att in i en stad, så finns det ju byggnader runt om och sådär, om de har kraschat där på sidan eller fallit ihop och sådär. Så överhuvudtaget så måste skilja sig hemskt mycket från det som finns runt om. Det är ju det som man tänker, en människa som absolut inte vet någonting. Så den börjar ju säkert helt enkelt undersöka skillnader.
Okay.
Se vad som ser speciellt ut, vad som är en anomalie.
Ja.
Och utgående från det så säkert väljer att vad den börjar undersöka.
Okej, okay, ja. Så det här, de här arkeologerna, de kommer till nu då, vi säger Finland. och det här, mest anomalier, mest skillnader från den vilda omgivningen hittar man då antagligen i städerna.
Absolut, ja.
Så att, kan vi då anta att det är där man börjar gräva?
Det skulle man ju tro. Så det är ju alltid när man börjar från totalt noll, så då vet man ju inte, man måste ju helt enkelt börja med en liten grop någonstans och se sen hur det utvecklar sig vidare.
Okej, men så man prioriterar något ställe som verkar intressant, verkar ha mycket skillnader från omgivningen, så börjar, men jag ska inte säga vad gör man sen, vad gör man, nu är arkeologerna här, kommit till det här stället som verkar spännande, annorlunda. Vad bör de göra och vad kan de tänka sitta?
Det här beror ju helt på vad de nu väljer sig då att använda för liksom, metoder. Man skulle tänka sig att de på något sätt kanske, om man nu tänker hur man gör nu för tiden, om man börjar med stora områden, så försöker man ju laserskanna det och varifrån och se vad det finns för lämningar, var och så vidare. Men om man nu tänker att de helt traditionellt, att de liksom inte ger sig in på något sådant allt för mycket teknologiskt, så öppnar de ju helt enkelt ett område, tar bort det här skiktet som finns på, som är naturligt, som inte har spår av mänsklig någon slags aktivitet. Om det har varit 5000 år, så det har ju bildats på ett ganska stort lager med sånt här som inte som inte är kulturlager, utan ja, naturligt bildade lager.
Precis.
Och sen när man kommer ner under det, så då börjar man ju se om det finns spår av någonting som inte är naturligt. Och det börjar man ju sen gå igenom systematiskt. Man kan gräva i rutsystem, eller enligt vissa områden och så vidare. Men då börjar man ju liksom försiktigt gå igenom jorden och se vad det finns för spår. Allt man hittas, så dokumenteras ju. Man kan mäta upp det för att få dem sen lagda på en karta, så att man ser vad det bildar och så vidare.
Mm.
Så helt så där liksom konkret, så det är frågan om ett jätte så här mekaniskt arbete, ja, egentligen. Som man senare då ska tolka för att kunna se vad man får fram av det. Men om man tänker att det här är folk som absolut inte vet,
ja,
vad det finns. Så de måste ju gå tillväga så här långsamt.
Ja.
För de kan inte veta vad det lönar sig att koncentrera sig på, var det lönar sig att gräva. Utan de måste helt enkelt bara öppna upp ett område.
Vad tänker du det? Att vilka upptäckter blir sådana stora frågor? Att, vänta nu, vad är det här? Eller väcker liksom extra nyfikenhet och intresse?
Nu här igen, om man tänker sig att de här teknologiskt utvecklade människorna har bott i en grotta i 5000 år. Och så kommer de tillbaka. Men det är helt enkelt frågan om material. Känner de till? Liksom, vad har de för kunskap?
Ja.
Om det vad de hittar, till exempel just betong. Det finns ju, det kommer att finnas kvar mängder med spår av betong.
Ja.
Och sen fast järn och stål och sån här rostar, så säkert finns det kvar spår av det. Det är ju det stora som man först ser, de här större konstruktionerna och så vidare, ja, innan man kommer in på själva föremål. Det är ju det att situationen är så annorlunda än om man tänker på forskningen idag. För man kan gräva också områden från 1800-talet och så vidare, det görs ganska mycket nu.
Mm.
Men det är frågan om så lite. Det, liksom, det har ju först explosionsart att öka allt det här som finns, som byggs, all materiell kultur, allt som konsumeras, det har ju först ökat under de senaste 100 åren. Just så det kan vara ganska svårt att liksom sätta sig in i det, att det finns så otroligt mycket material helt enkelt. Fast en stor del säkert har förstört, så det finns ändå så massor mer än det vad vi har nu.
Precis, ja, vi lämnar efter oss liksom alldeles ojämförligt mycket.
Alltså vi lämnar ju efter oss en helt enorm mängd skräp.
Ja.
Det är arkeologerna som vi egentligen undersöker, så det är ju skräp.
Just det.
Det är det som finns kvar. Det behöver ju inte vara direkta liksom skräphålor och sådär. Det kan ju också vara lämningar av hus och så vidare. Men det är ju det som har blivit kvar, det liksom som har övergivits.
Ja, exakt. Ja. Det är mer sällan. Skatter är liksom är inte arkeologer söker efter första hand.
Nej, alltså jag jobbar ju med mynt, så jag får ju liksom arbete. Jag får arbeta med vikingatid och silverskatter och sånt här också. Men det vanligaste och det som är det mest intressanta är just att tolka människornas liv via det här liksom skräpet som finns kvar. Men då är det ju en helt annan situation om man tänker vad det har bildats för 500 eller 1000 år sedan, eller det liksom enorma, ja, den här materialmängden som nu för tiden finns.
Så om de här nu arkeologerna om 5000 år, om vi tänker oss att de har ganska mycket tid, arbetar ganska länge med att gå igenom vårt skräp.
Ja,
så vilka slutsatser drar de om den här tiden?
För det första kommer de ju att säga att det liksom har funnits mycket folk.
Ja.
Det finns mycket spår. Och sen efter det så kommer man nu egentligen att försöka fundera ut att hur har det här, vad har man konsumerat egentligen? Mm. Hur har samhället sett ut? Hur har man bott? Det kan vara ganska svårt att komma fram till vad man har ätit till exempel. Och sånt här. För om 5000 år så finns det åtminstone inte här i Finland så det är hemskt mycket kvar av organiskt material.
Just
som jag skulle säga svar på det. Vi har en sur jordmån som gör att saker försvinner snabbare än i andra miljöer. Men att sådär, det första de säkert, liksom, för att via arkeologin så det är egentligen lättaste man kan svara på är då konsumtionsvaran eller det materiella. Vad har man använt för slags föremål och hur har man byggt sina hus och så vidare. Så det är säkert det de utgår från. Och efter det så försöker man ju sen liksom svara på mer djupgående frågor om samhälle, hur det har varit organiserat.
Mm.
Och där om man tänker sig, det kan, om man börjar totalt från noll och inte har någon aning om till exempel höghus, och så där, så kan det ju vara ganska svårt att liksom, utgående från det inte finns kvarstående, så få en just bild att, liksom, att hur har det här varit uppbyggt?
Här har varit väldigt mycket betong, väldigt mycket skräp.
En massa folk.
Ja.
Och där är det igen att vad som blir kvar, som sagt. Så. Det är också lite svårt att tänka sig om 5000 år, för vi har ju många material idag som vi inte vet hur de kommer att bevaras. Men okay, man kan anta att plast finns kvar.
Ja.
Det har ju talats ganska mycket om att kommer vår tid någon gång i framtiden att bli kallad för plaståldern.
Okay. För
vi har ju liksom det här som man lär sig i skolan, de här traditionella åldrarna, så har vi ju stenåldern, bronsåldern och så kommer järnåldern. Och i princip så räknar man ännu nu att vi lever kvar i någon slags sån här järnålder. Men kommer det sen för de här framtida forskarna att se ut som vi skulle ha levt i någon slags sån här betong- och plaståldern istället?
Det.
Att det är det som finns kvar.
Så det är de liksom för vår tid typiska materialerna som det finns mest av, kan man tänka?
Mest av, det som kanske skiljer sig från tidigare perioder. Glas bevaras också till en viss mån, men till exempel fönsterglas nu för tiden är ganska tunna, så där, jag vet inte att håller de lika bra som tidigare glas till exempel. Bränd, alltså keramik helt enkelt, porslin och sånt där håller också ganska bra, hårda material som inte är organiska. Så det blir det kvar av.
Här går några kollegor i bakgrunden. Vi sitter alltså här i bibliotek i källaren. Eller, ja, nu visste det här är bibliotek. Arkivbibliotek.
Det här är bibliotek, ja. Och arkivrum.
Okej. Kan man tänka sig att det här... jag tänker liksom på vi har elektronik och sånt. Kan jag tänka sig, och använder alla möjliga kemikalier som inte har använts tidigare. Kan de här ruinerna tänkas vara farliga i jämförelse med till exempel Maya-ruiner eller sånt, att det finns liksom ämnen som man måste vara, som man inte vet att man måste vara försiktig med, så påverkar arkeologerna på ovälkomna sätt, eller?
Såklart, allting när man tänker på vad det finns för batterier och alltså, nu det här liksom redan på en större nivå, så allting liksom kärnkraft och allting sånt här, så de kommer vid något skede att explodera utan folk. Men där igen så tror jag att om 5000 år så naturen tar ganska snabbt tillbaka, eller liksom, jag tror att de värsta sådana här reaktionerna har säkert skett redan före det.
Aha, just det.
Om du tänker redan på ett litet alltså batteri, hur snabbt det, om du glömmer det i en klocka till exempel, så det behöver ju inte gå många tio liksom år, så läcker det ju ut och så vidare, så det, liksom, det går snabbare än 5000 år.
Ja.
Men där är det ju också någonting som vi kan inte veta exakt, men hur de här alla materialen sen när de bryts ner och så där kommer att reagera med omgivningen.
No, om vi tänker nu då alltså en 5000 års perspektiv och du tänker att det mesta höghus och vidare har rasat samman och det här blivit egentligen allting har blivit skräp, kan man säga. Skräp, det vill säga skatter för arkeologerna. Så finns det någonting som kan tänkas vara intakt? Vi är nu i en källare, det är inte en väldigt isolerad källare, så det här är säkert också liksom förmultnat. Men kan det vara någonting som blivit mera så här, något liksom kammare som kan tänkas vara mera orört, mera likt än det här faraonernas gravkammare som man kan gå in i och få en förbannelse på sig.
Alltså om du går ner under jordens stenkällare till exempel, så håller ju det vad vi har kvar till exempel av medeltida Åbo, så är ju stenkällare som precis håller kvar. Så samma från nutid. Och då, om det är bra jordbetong som är under jorden, så att det inte påverkas så hemskt mycket av just naturen, klimatförändringar och så vidare, så då hålls det ju bättre. Så man tänker alla tunnlar som går, hela Helsingfors är ju en enda tunnel om du går in under jorden. Där påverkar det ju sen att hur vattnet tas över, att är det liksom, har vattnet hållits bort med pumpar eller är det liksom, hålls det automatiskt, att det är inte frågan om sånt.
Just det. Ja, du menar att man har tömt dem ursprungligen med pumpar?
Ja, men om man inte har gjort det så det finns ju, om det nu inte kommer någon desto större översvämning, och det var ju inte här scenario här, utan att helt enkelt allt bara har övergivit.
Ja,
så då kan man ju
snart
tänka sig att allting som har hållits under jorden mår bättre. Därför för det, som, ja, det är ju inte samma slags erosion under som på. Men såklart alla växter, rötter förstör ju också saker. Något helt otroligt mycket och sådär här. Men knappast nu någon liksom betongkällare. Så.
Just det. Så okej. Okay. Så ungefär kontentan hittills. Oerhört, man kan dra slutsatser. Oerhört mycket människor. Oerhört mycket material och skräp, väldigt mycket betong och plast.
Eftersom man skulle tänka sig att de här människorna då, om de kommer från något civiliserat samhälle, skulle fundera att vad är det här liksom för barbarer som har bott här och skräpat ner så otroligt mycket och använt så mycket. Såklart så, jag menar, man har ju återvunnit saker och sådär, men det måste ju se ut som att det bara skulle vara en
en enda avskrädeshög.
Jo, ja. Ungefär.
Du sa att det här mat eller organiskt material inte håller sig bra i Finland. Nu, tyvärr kan jag inte nu hänvisa till någon exakt källa. Det är inte ens jag som har läst det. Jag fick höra det här av min sambo. Hon hade läst någonstans att någon sa att det här... Jag tror att det var arkeolog. Att om det skulle komma utomjordingar till den här jorden, när jorden har avbefolkat, så skulle tro att det här är liksom hönornas det här civilisation, för det finns oerhört mycket hönsben. Att det är det som är liksom, av det organiska materialet som är det dominerande.
Jag har också läst att det har gjorts olika scenarier, ja. Just vad som händer om människorna plötsligt försvinner helt och hållet. Mm. Så då är det liksom en mängd hönor och sen därefter just kossor. Och grisar, allt det här som vi har använt, det är ju liksom 60% av det som lever organismen nu för tiden. Så det är ju sånt som människorna liksom odlar upp för att, ja, skaffa mat till sig själv.
Ja.
Och det syns ju som en enorm mängd. Att om man skulle jämföra, om man då skulle kunna frysa det är just den situationen.
Mm.
Så då skulle det ju finnas en mycket större andel av just de djuren än senare. Men sen sån här produktionsdjur och sådär, så utan människorna så dör de också ut. Ganska snabbt, för de klarar sig ju inte på egen hand.
Nej.
Där inte, eftersom de är avlade på det sättet. Så det jämnar ut sig sen, och sen så småningom tar de här som klarar sig vilda, så tar över. Men så där, om man tänker sig att de skulle hitta ett lager vart det finns just det materialet som är från just den tiden då. Ja. Så då skulle man ju säkert göra den tolkningen.
Okej, och det kan jag tänka mig, att det är då förstås inte så enkelt att, ur arkeologens synvinkel så flyter de här tidsplanerna ihop, eller?
Mm,
hur bra kan man zooma in?
Det beror helt på vad man hittar. Förstås så går det ju nu för tiden genom att undersöka stratigrafin, så ser man att...
Förlåt, ni måste förklara. Undersöka vad då?
Stratigrafin när man har olika jordlager som är lagda på varandra. Eller det kan också vara frågan om till exempel spår av byggnader eller någonting. Men när de ligger i en viss ordning så bildas det en stratigrafi.
Jordstratigrafi,
ja, ja, okay. Som man kan undersöka. Och då så, det behöver inte alltid vara så att det som är underst så är äldst. Men man kan ju ha grävt gropar till exempel och så vidare. Men att genom att studera vad som det hittas i de här olika nivåerna, så kan man ofta skapa någon slags sån här relativ kronologi mellan de här olika nivåerna. Men det är inte så där att man ska gå in på ett visst årtal, men så där, om man kommer in, ju längre tid man går tillbaka i tiden, så desto liksom så där mera brett är det, att då är 100 år hit och dit inte av så där hemskt stor betydelse. Så när man kommer närmare vår tid, så då kan man gå in på liksom så här 10 års exakthet och så vidare.
Just det.
Men att det är säkert det var de också, sen när de kommer vidare, när de har en utgrävt då, om 5000 år sedan, de här smarta arkeologerna, så har utgrävt stora områden. Så då försöker de just börja skapa någon slags kronologi mellan de här olika nivåerna som de hittar.
Ja.
Då beror det på hur gammal en stad är, vad det finns kvar för skikt.
Just det.
Och sen är det ju intressant att se att hur snabbt så märker de att det egentligen kan finnas bättre spår bevarat av det som är äldre än det här nya som vi har nu, som bryts ner snabbare.
Just det. Kan du ännu öppna upp det här för mig? Alltså varför kan man tänka sig, varför finns det bättre spår av det äldre än av det nya?
Just på grund av byggnadsmaterial. Om du har en stenbyggnad, så en stenbyggnad kan hålla i tusentals år utan att den egentligen inte... Såklart kan den falla samman och sådär, men det hålls kvar bättre. Det bryts inte ner på samma sätt.
Så vår tid är som en sån här illa byggd hinna av det här skräp.
Om man jämför med en pyramid byggd, så är ganska de flesta byggnaderna som vi har nu, så är ganska usla.
Ja.
Och också om man jämför med tidigare. Ju äldre desto bättre. Men ja, som sagt, så det är ju det vad de börjar sen försöka klura ut. Och det vad de säkert vill hitta på, om man nu tänker vem som helst, så de vill ju veta varför det har hänt. Varför har världen plötsligt, varför har människorna försvunnit? Och då försöker de ju hitta den tidpunkten, vad är det liksom, vad är det här, den här händelsen som har gjort det?
Ja.
Och vad är det här sista skedet som har lett till den här förstörelsen?
Kan tänka dig, vilken skulle vara en så här särskilt stor som gåta, särskilt svårt att förstå för de här arkeologerna som gräver i spåren efter vår tid?
Som sagt, igen, där kommer liksom mängden av saker. Om man tänker att de då är en ganska liten civilisation, så är ju det här liksom mängden av allt som finns kvar säkert ganska jobbigt. Och just det här hur det ligger i lager, så där som jag sa, just något höghus och sådär, om man inte har en aning om att det har funnits något sånt. Så då blir det ju svårt att tolka någonting, varför det ligger på lager, på lager, på lager av liksom samma material egentligen. Och att allting är byggt på en gång. Att det har liksom inte bildats under 100 års tid, utan det är sådana här engångsföreteelser egentligen, blir det som i det arkeologiska material, som är en struktur.
Okej, så vi har de här arkeologerna vid det som finns kvar av det som en gång var ett höghus, som nu då är någon slags skräphög av betong och rost. Och det är en gåta, hur kan det finnas alla de här lagren? Varför finns det så många lager av det här samma skräpet på ett så här massivt mycket av det? Hur tänker du, hur kan de komma fram till att det här har varit ett hus och ett höghus? Eller kan de? Hur skulle du själv gå tillväga?
Nå, här är det vi tänker sig, att det är folk som lever i ungefär något slags ensamma förhållande, så de vet ju att det behövs. Människorna måste bo någonstans. Man bor inte ute i det bara, speciellt inte i sådana förhållanden vi har här i Finland. Och då vet de ju att för att om du hittar spår av mänsklig aktivitet, och det är inte frågan om gravar till exempel eller något liknande, så då måste det ju vara någonstans var de här människorna också har levt och bott. Och då ser man ju det som det finns mycket kvar av, så det är oftast då spår av något slags byggnader. Det är ju liksom stora strukturer. Det är samma sak när vi undersöker nu, ska vi säga medeltid, och det hittas mycket bitar av bränd lera. Så då vet man att den här brända leran har använts för att täta väggarna. Utan att man egentligen ska veta konkret exakt. Alltså nu för tiden så kan man ju studera om man vet ungefär hur det har byggts. Men det är bara den här stora mängden som syftar på det att det har använts som till någon slags byggnad. Och då utgår vi nu från att de här arkeologerna arbetar utifrån samma sätt som vi gör idag ungefär. Ja. Så helt utgående från det så tror jag att de skulle liksom ganska snabbt komma fram till något i det här.
Fast om de alltid har bott i grottor så kanske de inte har koncept om byggnader. Så det... Ja, okej. Det var kanske inte var en trovärdig utgångspunkt. Men om vi går nu dit, som du var på väg dit när du talade om vattnet som strömmar in i tunnlarna. Så vattnet behöver ju inte bara strömma in i tunnlarna, utan tvärtom så är det ju ett allt mer sannolikt scenario för omfattande delar av jorden att vattnet strömmar över inte bara in i tunnlar utan över gator och torg och till och med över hustak. Så om vi nu tänker oss istället att till exempel Helsingfors här nu är ett framtida Atlantis, att det är under vattnet, och att de här arkeologerna kommer att få jobba med att dyka eller åka med dykarklocka eller med ubåt för att utforska de här lämningarna efter oss. Hur skiljer det sig från det här? Vad händer då?
Det här beror det också, fast man nu skulle leka att det inte har hänt sådär jättestora annorlsklimatförändringar, men om man tänker sig att allting har lagt sig under vatten, så då hade ju skett väldigt stora förändringar på hela jordklotet. Och då har ju antagligen också skett en förändring i vattenmassan. Nu har vi ju bräckvatten i Östersjön, men antagligen kan man tänka sig att om det liksom blir mera ihopsats med Atlanten och sådär, så blir det ju mera salt.
Precis.
Och om det då ännu rör sig att det är stora rörelser, friktioner hela tiden, så då sliter också vatten ganska ordentligt på byggnader och så vidare. Och vatten gör ju också att material rostar. Saltvatten till exempel, så järn rostar ju otroligt snabbt i det. Och sen har vi tre som material. Så fast det kanske ser ut som att när man först ser det där under vatten, så kan det se ut som det är bevarat. Sen försöker du lyfta upp det och så faller det i bitar.
Just det.
Sen,
det verkar som om din utgångspunkt var att vi ändå skulle tänka oss att det är lite bättre bevarat under vatten. Jag hade tänkt egentligen tvärtom.
Nej, jag tror inte egentligen. Det beror helt på vattnet och hurdana de här förhållandena är. I syrefritt vatten, vilket jag nu inte tror att det på något sätt skulle vara möjligt, för det skulle hamna komma som massor av vatten här på. Men i syrefritt vatten så skulle det ju bevarat.
Okay.
Ju mer stabila förhållandena är, så desto bättre bevaras det. Det är helt samma att det är egentligen ovanpå jord eller under jord.
Ja.
Men så länge det inte sker stora förändringar, så det sliter det inte. Men nu när vi till exempel har ett klimat som med olika årstider och så vidare, så det sliter ju på ovanpå jord. Men säkert så under vattnet också så sker det stora förändringar, speciellt om havet fryser och så vidare på ytan och sådär. Så då blir det ju förändringar hela tiden. Och allt sånt så gör att det också bryts ner snabbare.
Okay.
Att om man nu tänker nu... No, i vissa förhållanden, till exempel myrar och sån här syrefria, så där kan man ju hitta liksom egentligen tre material ända från stenåldern.
Just det.
För om det är syrefritt så bevaras det.
Okej, det är det som är det avgörande, ja, precis. Ja. Så det är också samma med de här myrgubbarna. De
det är
här,
därför jag myrgubbarna bevaras för myrgubbarna eller tanterna.
Mumifierade, eller inte mumifierade, utan det är som leder, kroppar som är av leder, som kan vara tusentals år gamla.
Ja, det bygger sig just på att det inte finns syre, så det reagerar inte med omgivningen. Och sen en annan just om det fryser, om det blir en sån här permafrost.
Ja.
Situation, att det inte sådär att det skulle vara flera kilometer med is på, men att det helt enkelt hela tiden skulle vara fruset.
Ja.
Så det bevarar också material, både järn och organiskt material och sånt här, så bevaras om det helt enkelt stabilt hålls hela tiden, ska vi säga, en minus 10 grader eller något under noll, så måste det hålla, det får inte gå över på plussidan.
Men annars finns det någonting, är det annars mer eller mindre samma liksom arbete för arkeologen, vare sig det är under vatten eller över vatten?
Alltså för att de ska kunna undersöka under vatten, så det måste ju vara arkeologer som är specialiserade på undervattensarkeologi, marinarkeologi, som förstås de 5000 år kommer in där och dyker och dokumenterar.
De har ju bott
i
grottor, det är klart att de har liksom absolut har de mycket grottorna.
Ja. Nej, men alltså grund och botten så försöker man ju liksom, man börjar ju från samma egentligen, men där när det har varit under vatten så då är det ännu körare sen när man får fram det helt enkelt. Man måste vara hemskt snabb med att försöka konservera och bevara det som man lyfter upp från vatten, för att annars, när det har varit i en viss slags förhållande och så lyfter du upp det därifrån. Så då börjar sådana här processer som förstör det ganska snabbt.
Ja.
Samma är ju också det som har legat under jorden, när det har varit där inne i jorden och så lyfter du plötsligt ut det i syre. Så blir det mycket snabbare, de här förstörelse processerna. Därför allting som är järn eller metall eller sådär, så måste man snabbt göra någonting åt så att de inte ska rosta sönder.
Just det.
Efter att man har lyft fram det.
Men om du nu skulle gå till den här myren och gräva ner någonting som en hälsning, att det här föremålet lär er mest om vår tid, vad skulle det vara?
Det där är ganska liksom så här egoistiskt. Alltså det har ju människorna en jättestor behov av att göra hela tiden. Jag jobbar ju på ett museum.
Ja.
Och här försöker vi nu för tiden hela tiden tänka att vad är det vi ska spara för de kommande? Vad är det som har betydelse? Men det är ju inte någonting som vi kan veta att vad som är av betydelse. Vad kommer om 1000 år att se ut som skulle ha varit betydelsefullt i vårt samhälle?
Och det svarade du egentligen på när du sa att skräp är det mest intressanta. Det vi kastar bort, det vi tänker att vi inte behöver, det är det som säger mest om oss egentligen.
Absolut, alltså det är det som vi inte har valt. Det är himla tråkigt att studera någonting som människorna har valt utfärdigt, att så här ska vår historia se ut. Det är mer intressant att se det här liksom. Det som helt enkelt har blivit kvar av slumpen, det är det som beskriver det riktiga.
Ja. Okej, men du var redan inne här på permafrost, så om vi nu tänker oss ett längre tidsspann, säg 50 000 år, som är väl ungefär avståndet till de tidigaste grottmålningarna, om jag inte har fel.
Ja,
ungefär.
Ja.
Så det här, nu träffar jag rätt. Så då är det inte otänkbart att vi har haft en, trots att det var också om det har varit uppvärmning, så kan det väl ha kommit en istid efter det.
Det vi har ju haft istid efter det, om man tänker på hela norra halvklotet. Liksom.
Ja, precis, men om vi går 50 000 år framåt i tiden, så kan vi tänka oss att det sker en istid under den
absolut
tiden.
Absolut kan det ske här emellan.
Och då, om det har varit, om vi, nu hoppar vi så längre fram i tiden, hoppar vi till tiden efter eller under en istid, för den delen är också möjligt. Och då kommer arkeologerna tillbaka. Vad finns det kvar att hitta, eller har det mesta försvunnit och liksom slitits iväg?
Ja, om man tänker sig att man har ett istäcke som är flera kilometer tjockt.
Ja.
Så då förstör det ju
som
det var här under istiden. Ja. Så då förstör det ju det som ligger under, speciellt sen när det liksom drar sig bakåt det här istäcket. Så då tar det ju med sig det mesta som det har med sig. Men det ser man ju också på jättegrytor och sånt här som vi har idag, vart det har blivit kvar stenar och rumla i marken och sådär. Så det lämnar ju ganska stora spår. Alla åsar och så vidare, det formar ju hela naturen om du har en istid.
Så tror du att det efter en istid skulle finnas någonting att hitta av oss, av vår tid?
Nu tror jag att alltså vissa material säkert kan det finnas kvar någonting. Så det som jag sa tidigare, plast. Alltså vi vet ju helt enkelt inte hur det kommer att... Alltså plastföremål kommer inte att hållas kvar som intakta, så där som de ser ut som idag. Men knappast hade brutits helt sönder då ens. Ja. Att det kan finnas... Alltså, om någon skulle komma och börja undersöka saken, eftersom det finns så massor av det vi har idag, så tror jag nog att det skulle hittas något spår.
Ja.
Det försvinner inte. Inte helt och hållet, fast det kan vara svårt att spåra på ytan.
Möjligtvis våra kärnavfallstunnlar. De kanske skulle möjligtvis var där, eller?
Det kan hända att de ja, finns kvar.
Som skatter. Överraskningsskatter att byta komma in till och få lite strålning.
Ja, sen alltså, det går ju redan lite förbi liksom, arkeologerna, men geologerna de undersöker liksom, jordmån och skikt i bergen och så vidare. Så det har ju redan talats tidigare om att är den här perioden som vi är inne på nu så är det en sån här antropocen period som formas av människan, för vi lämnar efter oss så mycket att det kanske till och med påverkar hela naturen.
Ja, så antropocen är helt enkelt det här namnet för, ändå, för en geologisk period som är alltså av människan, som så starkt påverkar av människan att människan får namn i hela geologiska perioden.
Precis, det ja. Alltså det finns olika teorier på när en sån här period ska börja. Vissa säger att det är liksom redan 1800-talet, industrialismen, men speciellt efter då andra hälften av 1900-talet. Att det påverkar allting vi gör nu, så det blir som massor av avfall, allting, att det till och med påverkar liksom så här på en större nivå. Arkeologerna går ju bara tillbaka en väldigt liten period. Jag menar, vi undersöker några 10 000-tals år, det är inte så hemskt mycket överhuvudtaget. Ja. Men sen geologerna så ser ju på saker i en mycket större skala.
Så det spåret kan finnas kvar också efter istiden?
På något sätt så kommer det säkert att synas i hur lagren har bildats. För att allt liksom, utsläppen och sånt här, så det påverkar ju också naturen helt konkret idag. Det kommer att synas som något slags lager som någon då säkert kommer att kunna urskilja också i framtiden.
Ja. Okej, avslutningsvis så ställer jag samma fråga som jag ställer alla mina samtalsparter. Du då, personligen, inte nödvändigtvis bara som arkeolog, utan personligen, vad tror du om framtiden? Vad är framtiden för dig?
Jag tror inte på att jorden kommer att försvinna. Och jag tror inte heller att mänskligheten kommer att försvinna så där inom en väldigt snar framtid. Men det kommer att måste ske en förändring. Så där som jag sa hela tiden, så producerar vi en mängd skräp helt enkelt i det här samhället som vi nu lever. Och det beror helt enkelt bara på det också, att vi är så otroligt mycket människor för tillfället. Att vid något skede så kommer ju naturen på något sätt säkert att slå tillbaka mot det här. Och det ser man ju just nu också i förändringar i naturen och just så det här som du sa om städer som svämmar över och så vidare. Så det kommer säkert någon gång i framtiden så kommer de här skillnaderna att bli ännu större. Får se.
Tusen tack, Frida Ernsten, arkeolog här vid Nationalmuseet i Helsingfors. Mitt namn är Viktor Granö och missa inte heller det 8:e och sista avsnittet av Framtidens människa, för då är vi inte så här optimistiska som Frida, utan då tänker vi tala om den absoluta undergången.